Vilket lager är mest syndom i världen?
I hela världen? Ja, det finns ju många sätt att tolka det här på. Det är väl kanske någon som har alltid otur eller någon som förr har varit bra och inte bra något mer eller som jag inte vet. Om jag skulle vara typ City-supporter eller någonting sånt så skulle jag nog och ha varit här alltså sen länge tillbaka, sen före 2009 och långt före här så skulle jag nog tycka ganska synd om mig och min klubb om hur han har blivit skäld av. Och blivit något helt annat än vad det skulle vara egentligen. Och samma går ju att sägas med andra liknande klubbar. Men det finns ju sådana som har förr varit stora jättar och är ner i skiten nu också. Så kanske typ något Hamburg eller något skulle kunna vara ett alternativ också som inte har det lätt inte.
Föredrar du julmust eller glögg?
Nej, väl nog glögg på det.
Och om jag säger Adriano, vad säger du då?
Jag är väl nog det här typiska urexemplet på en spelare som skulle borde uträtt ännu mer och härska över hela världen på ett sätt som han inte ändå riktigt lyckades göra sett till potentialen och kvaliteten som fanns igen.
Vi går mot jul och jag tänkte vi inte ska inleda med fotboll den här gången utan vi ska inleda med choklad. Jag var och handlade en sån här 290 grams Fazer Classico ask som hette Fazer Present för ni vet den här blåa chokladkonfektasken med olika chokladpraliner i. Och är ju varje år en liten sån här diskussion i alla fall mellan oss sinsemellan att är det en bra uppställning här i chokladen i år eller är det någon pralin som vi saknar och har kommit till några fina nyskott. Skulle du vilja höra vad är för sorter i årets ask?
Ja, du kan väl dra som man får på koll. Jag har nog inte riktigt hunnit bekant mig med så mycket ännu i år.
Vi har ju klassiska tofferin, alltså den här toffe som alltid är med. Och så har vi julia, marmelad, choklad och så har vi chokladtryffel. Tänkt sig på finska där som jag står här. Chokladtryffel, men chokladtryffel. Och så har pätkis, dakapo, gröna kulor, omar och susu.
Det är ju en offensiv laguppställning de kör med i år, men de har ju gjort det nu, det var väl ända sen de böt namn på honom och böt lite väg där till att ta ja, in sådana från andra mer kända, jag vet inte, märken av Fazers egna sorter eller vad man ska säga. Det är många stora namn som ska in där i han det laguppställningen och det, ja, det känns offensivt, kanske nästan för offensivt. Ska vara några som det mer intetsägande med en sån ask också, men det är ju väldigt få såna där nu och väldigt många kärnor som ska in i laget. Jag vet inte, det är lite som när man diskuterar Sveriges laguppställning och hur de ska som få in alla de offensiva talangerna de har med Kulusevski och Isak och Emil Forsberg och Jesper Karlsson och Göykeres och vem alla de nu har där som de ska ha in då på 3-4 positioner. Att det går ju inte riktigt och kanske samma som Liverpools offensiv. Att Salah och hej Dias och hej Jota och hej Gakpo och hej Nunez och hela faderullen och Firmino var ännu i fjol. Att det går som inte ha alla på plan på samma gång, men här trycker de in alla stora namn i uppställningen på samma gång ändå.
Ja, alltså hälften av de här pralinerna är ju sådana här som har varit, alltså annat godis som de har lagat i chokladpraliner som Pätkis och Dakap och gröna kulor och Omar och sånt. Alltså förr så var ju som mera traditionella chokladbitar i asken och då fanns det ju plats för lite sämre. Jag minns ju de citronpaj och mandeltruffel och finns någon med nöten och sån där tranbärsfyllning och sån där som inte föll alla i smaken och så vidare. Men jag tycker det är ganska lika som i fjol ändå, att man har inte gjort några större förändringar sen i fjol. Men förändringar över tid har vi ju sett, för vi hade ju klassiska mint som man trodde aldrig skulle petas ur asken. Den finns ju inte något mer, helt otroligt nog. Det ska ju alltid finnas en eller två mintbitar där som ger lite annan smak. Och så slår jag ju själv ett slag för cappuccino-toffen, väldigt underskattad, fanns för kanske 10 år sedan. Och det var väl ungefär då som asken var som allra bäst, skulle jag säga. Då var min favoritversion av Fazer-present eller Fazer-klassiko. Men nu är det Fazer jobbar med att få in nya smaker och gröna kulor. Och vem vet, kommer de här pihlaja revgodisen in i chokladasken i framtiden kanske. Inte något fel med det, men förändringar gör de och ta bort sådana här sämre smaker. Men du vill ändå ha kvar lite så att det ska finnas någon lite sån här sämre.
Ja, det är väl så att när man bygger ett lag så inte funkar det ju bara med Galacticos. Det har vi ju sett otaliga gånger i historien. PSG kanske senast med Messi, Neymar och Mbappé och allt vad de skulle ha in dit. Inte funkar det inte om det ska som bli en bra helhet. Ja, det är lite åt det hållet det går nu. Det är ju mycket som är bra, men det blir ju för mycket av det goda. Riktigt på riktigt alltså. Ja, men det här med minten och det är ju nog en skandal här att de har tagit bort minten. Det var ofattbart och det är ju oförlåtligt till och med att de plockade bort den ur laguppställningen. Det var ju nog en riktig favorit här. Lite så här skulle man nu en elva av det här skulle ju vara minten på topp kanske som någon slags Darwin Nunez figur där då, som skapar lite kaos och få saker att hända, lite kontraster och har sina dagar då här i världsklass och sen vissa dagar då inte alls funkar och vissa spelare här inte funkar med och motstånd och så vidare, men vissa så är det bäst i hela världen, men ja, minten ska nog vara med i en sån där ask. Så är det bara.
Förr fanns så en avlång nougatbit som de tog bort. Det trodde jag också aldrig skulle försvinna. Men jag funderar Dakapon förstås. Jag tycker om den, men det är många som inte tycker om Dakapo. Det är väldigt så romsmakliknande. Så den kanske folk inte tycker om, även om jag tycker om den. Men det är väl egentligen bara den här klassiska toffen som har funnits med så länge jag minns i alla fall. Och den finns väl i flera exemplar per rask. Vissa finns väl bara någon av, men den finns väl åtminstone kanske till och med 4 stycken.
Ja, toffen är ju nog stora kärnan i laget som överlägset bäst och får magi att skapas och så vidare. Det är nog med all rätt som det finns lite mer utrymme för den att spela en fri roll i den uppställningen, men ja, där kapon är nog inte någon favorit för mig, inte. Är väl lite också ett stort namn nu i och för sig. Stort historiskt namn och så här, men lever ju mycket på gamla meriter nu, att det har varit stort förr i tiden och bra förr, men har inte riktigt hängt med i utvecklingen där och moderna tider har fått andra praliner att ta sig förbi. Så Dakapon lever nog på lånad tid i den här uppställningen, känns det som.
Ja, här står faktiskt då årtalen när varje produkt har skapats. Så Dakapon är äldst 1916, men är ju ja, inte Dakapo pralinen då kanske som de har gjort om den till. Gröna kulor också 1929, men då är det marmeladkulorna utan choklad såklart. Och här är faktiskt Tofferina yngst 1984. Men vad vet jag hur länge den här asken har varit i bruk. Det är kanske så att vi är för moderna. Det finns väl äldre folk som har sina favoriter och kanske tycker att dagens är helt huvudlös. Men ja, ja. Julchoklad. Ska vi fortsätta på jultema ännu? Julmust eller glögg? Där sa du att du föredrar det ena före det andra.
Ja, utan att det nu är kanske så det är överdrivet självklart ännu. Nu är ju julmust bra här också, men det är lite mer att det ska vara rätt tillfälle. Och jag vet, med allt det andra man konsumerar på julen så blir det på något vis lätt för mycket med andra julmusten därpå. Om inte så att man kanske bara tar ett glas julmust och inte äta något till eller så, då kan det vara bra. Men ofta om man typ äter i jullunchen eller någonting sånt och proppar i sig allt möjligt, så farligtande kolsyrun där då, som kan vara ställ till det. Så därför får man ju nog välj glögg istället.
Ja, sista julfrågan. Julkärnor eller lussebullar?
Ja, där är man ju inte kanske så stort fan av varken dera egentligen. Är som det. Ja, nu äter man ju av, men inte det är ju som aldrig någon höjdpunkt på det sättet. Men ja, kanske att man väljer lussebullan ändå.
Ja, jag är nog lussebullar. Jag har varit på två tillfällen i år där jag serverats bara julkärnor. Jag äter inte alls dem, jag ska ha lussebullar. Men ja, jag var lite om sötsaker till jul. Om vi går in på julmat blir det väl nog för mycket om vi ska hinna prata med fotboll också. Men en sak som jag i alla fall ska undvika varje jul är de jävla kålrots- och morotslådorna. Jag förstår inte att det finns folk 2023 som äter dem. Rotsakslådorna.
Ja, det var väl nästan främst riktat mot mig här då, som håller de här lådorna som nästan höjdpunkten på hela julbordet. Fantastiska skapelser av mat. Och att röra ihop de här då med lite allt möjligt annat av hur man plockar på julbordet är ju är himmelrik här. Julmat är väl överlag nu som favoritmat om man får välja, så är nog julmat. Jag kanske inte så många som tänker på att man kan ju välja eller säga som favoritjulmat, men jag skulle nog nästan göra det om jag får tänk fritt ändå, om jag tänker lite ut ur boxen. Och de här lådorna är nog en stor del i det. Rör ihop med lite allt möjligt annat som finns där. Men jag är ännu med de här julkärnorna. Jag var igår faktiskt och gick i Taje Taivos fotspår. Jag var nämligen till Salo igår kväll på några futsalmatcher. Vi har ju ett lag här som spelar i lägsta divisionen. Ett riktigt rövgäng. Vi har skrapat ihop vad som går och får ihop skrapa och bilda ett lag av och kämpa på ett glatt gäng där. Och så fick vi få ända till Salo på bortamatcher. Hade väl ätit lite så är dåligt och så. Det var en fin stor hall där och det var väl damernas någon ligamatch i futsal som spelade där förr och de hade ju riktig försäljning där och så tänkte jag att jag måste få köpa något då för att äta för jag var lite hungrig där före matchen och det var ju bara jultårtor de hade där nästan då som var framdukat så jag blev så här att ska man måste trycka i sig någon sån här jultårtor eller julkärnor eller vad man nu vill kalla det, men lyckligtvis så hittar man nog några smörgåsar där när man gick igenom sortimentet noggrannare. Så jag blev ju här då istället för att spela match på jultortor. Kanske något bättre, men jag inte vet jag. Kanske Taje Taivo skulle ha valt julkärnorna istället.
Ja, undrar vad han är nu. Man har inte hört något på länge, men kanske vi får gå in på fotboll då. Kanske roligare att prata julmat egentligen, men nu måste vi väl prata fotboll ändå eftersom vi låtsas vara en fotbollspodd i alla fall. Så ja, inhemskt har väl inte hänt så jättemycket. Du hade en transfer du hade noterat som inte ens jag hade noterat.
Nej, det blev väl klart kanske igår eller idag. Inte riktigt säker, men Jukka Raitala lämnar alltså HJK och han flyttar till Gnistan. Och he, så har man ju inte riktigt kommit ändå, så det är ju en liten transferbomb ändå. Gnistan visar ju att de menar allvar ändå. Det måste väl betyda att de kommer spela veckosliga nästa år också, att de är som, ja, helt säker på saken, för inte skulle man väl, eller de väl har råd att ta in Raitala annars, eller vad vet jag förstås, men sådana saker. Ara juuri spelade i HIFK här senast och så vidare, men ja, det är lite, eller har väl inte kommit några klara besked ännu om hur blir man den sista veckosligaplatsen. Allt pekar ju på att det blir Gnistan och de verkar ju vara inställd på det också, så Raitala ska tydligen dit och spela då nästa säsong. Vet jag nu riktigt varför han ska göra det heller inte. Som tog längre, HJK har ju nu kommunicerat att många spelare kommer lämna här nu, att det blir sista matchen på torsdag mot PAOK väl i klubben, för vissa slutar ju och vissa lämnar och kontraktar slutar så det, men Raitala hade väl inte, tror jag, kommunicerat någon, men jag trodde nog han skulle fortsätta. Kontraktet har väl slut, men man väl tänkt att han skulle förlänga, men det verkar ju bli så då, tydligen ska han till Gnistan, men inte, ja, han har ju spelat mycket och varit hur viktig som helst i HJK och ta i titlar där, så inte vet jag vad han ska till Gnistan och göra då när man skulle kunna fortsätta vara i HJK resten av karriären.
Det är nog starkt att få in en gammal landslagsman till laget faktiskt, men det var ett lite så löst rykte kring finsk fotboll, att de här jävla City fotbollgrupp som äger lag lite i olika delar av världen, är det 12 lag de har, sak samma, en massa lag, multiklubbsägande baksidan med den moderna fotbollen, allt som vi är motståndare till, men nu är de intresserade av ett lag i Finland. Det är väl lite oklar källa, någon turkisk juniortränare som hade nämnt någonting att de håller ögonen öppna för att starta ett lag i Turkiet, i Finland och i Sydkorea. Ja, vad säger man där? Finns det något givet finskt lag som man skulle kunna tänka sig de skulle kunna titta på?
Lite oklar källa. En turkisk juniortränare som hade nämnt någonting om något sånt här som potentiellt skulle kunna vara på väg. Ja, inte låter det ju riktigt tillförlitligt, men det är ju nog ändå något som har fångats upp av en hel del medier och konton i Finland, så inte, ja, kanske gör det större än vad heller, för att det nyhetstorkas det annars i finska fotbollen, eller vad vet jag, men någonting verkar ju finnas där i alla fall, ingen rök utan eld, men inte har jag någon aning vilken klubb här skulle kunna tänkas vara, men ifall det nu skulle vara HJK så är det ju kört för alla i alla fall, men ja, vad vet jag, kanske det skulle vara intresserad av ett Ilves på frammarsch eller vet jag, SJK eller någonting sånt som kanske inte har historia på det sättet och kanske kan vara, eller tänk sig att gå med i något sånt här, nu för att det finns klubbar med historia och så också som de köper upp vem som helst, men ja, ingen aning vem det skulle kunna tänkas va.
Är väl nog någon av de här så kallade kaosklubbarna som är lättast att ta, och finns ju en klubb från Helsingfors också annat än HJK, så IFK Helsingfors skulle väl nog vara ett tänkbart alternativ, eller AC Oulu, där har varit en hel del kaos. Och som du säger SJK, men de har ju hyfsat med pengar från förr, men vad vet man?
Nej, no, hej, nu skulle man nu som, eller skulle jag nu vara i det City Football Group, sen skulle jag nu orka ta HIFK i ykkönen, eller som man inte ens vet var de hamnar i systemet efter vad som kan hända åt det ännu. Det har väl varit lite oklart eller tyster där också, Honka. Vet vi vad som händer med, men inte med HIFK ännu, så vitt jag har förstått. Men Ja inte skulle man ju orka ta no, in de lägre serierna, utan jag skulle nog, om man ei sträcka sig så långt som Finland, så är man ju ren lågt i serien om man ser till hela världen, så då ska ju nog vara en högsta ligaklubb skulle jag ju tänk mig, inte vet jag, kanske till och med Inter skulle kunna vara en möjlighet, men inte, ja, det är väl helt omöjligt nog till vet vem det är faktiskt, men inte skulle jag, om jag skulle vara det, ta ett lag i de lägre serierna och slös tid och resurser på att ta upp det därifrån innan det kanske börjar som genom eventuella resultat, vad de nu försöker få för resultat av det då, vet jag nog inte vad jag skulle kunna vara inte, men nej, hoppas jag nog bara att jag inte kommer hit överhuvudtaget och sånt. Det är väl korta svar.
Ja, det känns väl långsökt nu, men i framtiden så tyvärr är väl så att de plockar på sig lag i varje land. Det är väl inte omöjligt. Ett av länderna var i Sydkorea. Lite intressant, jag läste en bok om sydkoreansk fotboll här för ett tag sedan, och där var en speciell klubb som inte hade koll på, Gimchong Sangmu. Alla spelare i det laget är som sådana som är i Sydkoreas militär, är som alla lag lånar ut sina spelare som är i militärålder, som ska göra värnplikt. De lånas ut till det här laget, och så är de 2 år på lån i samma lag under militärtjänstgöringen. Det är faktiskt speciellt system, och de pendlar lite mellan första och andra ligan i Sydkorea. Så man spelar ihop som 2 år och sen kommer det nya. Hålls man helt okej där som alla landets bästa, och är det 19-20-åringar så spelar i samma lag där. Det är faktiskt en speciell grej jag reagerar på här i en bok som egentligen handlar om en skotsk tränare som hamnar i Sydkorea, så blir lite kulturkrock då han värvar en massa brittiska spelare, men det var ett litet sidospår.
Det är väl lite samma system där ändå som här med allmän värnplikt, och häng min son var så att han skulle hamna i militären, han också för några år sedan, om inte de skulle ha vunnit asiatiska mästerskapen eller hur blev det riktigt i slut, men alla spelare ska ju där som här in i militären. Och kanske att det skulle gå att göra något liknande här i Finland, och inte vet jag, Ekenäs IF som Drakans militärens lag. No, det finns ju förstås andra platser, och inte vet jag, AC Kajaani eller vad de nu har där skulle kunna vara. No, sån är lag, så inte vet jag, skulle man vilja ha det på det viset. Ja, kanske inte, men det blir ju lite som ett ungdomslandslag. Är det då också no, U19, U20, vad nu blir då landslag? Kanske skulle på något vis gynna landslagen är det också, att de spelarna som eventuellt ska spela i A-landslaget om några år får spela ihop sig med varandra lite mer än vad de får på några enstaka juniorlandskamper sådär annars. Men, ja, kanske ändå inte vi ska gå så långt här i det här landet.
Nej, no, här kan man ju vara ett halvår, men där är ju 2 år allmän värnplikt, så då spelar man där 2 år, alla landets bästa talanger lånas ut dit, och sen går de tillbaka till sin föregående klubben. Jag tänkte i det här avsnittet vi skulle ha ett stort fokus på storklubbar som går tungt, eller vad ska vi säga, lag som är syndom i fotbollsvärlden och så vidare. Det finns ju grader i helvete, men jag tänkte vi skulle börja i Brasilien, där det har ju avgjorts en liga förra veckan. Det är ju så att Palmeiras blev mästare, men det är ju inte kanske det som fick mest rubriker. Det var ju att Santos flyttade ner första gången någonsin, åker man ur brasilianska ligan. Det är ju en jättestor klubb, men ännu innan vi går in på dem så har du noterat Botafogo var i ledning jättelänge men föll ihop totalt.
Nej, det har jag inte.
Ja, det var ju så för nästan 2 år sedan, så var ju så att jag skapade kaos i Botafogo när jag tweetade om Nico Hämäläinen, att det är intressant att han ska till Botafogo och spela. Så trodde ju brassarna att det är någon riktig kärna som kommer dit, men vad blev det? En kuppmatch och ingenting, han gjorde väl ingenting där, men Botafogo, de De blev helt, Botafogo-fansen blev galna då. Och nu var ju kul när man den här säsongen har kunnat säga att de stormar mot en klar ligatitel. 31 omgångar ledd man ligan. Från omgång 3 till 34 var man i ledning. 16 poäng ledningen som störst. Sen rasar man ihop totalt. Förlorar väl, vad är det som, 11, eller alltså förlora eller kryssa 11 sista matcherna. Från att ha lett med 16 poäng fick man tidernas stopp i titelrace.
Ja, det är ju katastrofalt för deras del, inte kan man väl säga mycket annat. Jag vet inte, är det värre det som händer åt delar, är det värre att Santos åker ur. Men två tunga smällar i Brasilien. Där då alltså.
Ja, alltså 16 poängs ledning. Jag skulle ha räckt att man bara tar några vinster ännu så skulle man ha vunnit. Men alltså 11 sista matcherna förlorar man eller spelar oavgjort efter att ta ut segern. Det firades ju nästan där i Rio som, ja, i stort sett så trodde man det var klart där i september, augusti i alla fall. Men sen rasade totalt, men Santos alltså, de rasade ännu värre, rasade ner ur hela ligan. Där hade vi en annan storklubb som rasade ner i helgen också. Vålerenga åkte ur, helt otroligt nu, från norska ligan också.
Ja, vi talade ju om det förra veckan att Håkans ju mål när de vann 2-0 på bortaplan mot Kristiansund, men ja, man tänkte ju att det var klart då förstås, att de kommer ju inte tappa en 2-0-ledning från bortamöte på hemmaplan, men det var ju tyvärr precis det de gjorde. Två sena mål släppte in och sen blev förlust på straffar, så en jätte har fallit och är ju katastrof på alla sätt och vis för Oslo-klubben. Det går väl inte att påstå något annat på något sätt. Det har ju varit en total fiaskosäsong nu. Tränarbyten och ja, inget som riktigt har funkat överhuvudtaget där. Så är ju bedrövligt nu, tyvärr.
Ja, så vem är det mest synd om i fotbollsvärlden då? Man kan ju jämför på olika sätt alltså. När Liverpool eller Arsenal har olika svackor och ligger på sjätte, sjunde plats, då är det som dåligt för tillfället. Precis som det går för Man United nu, just att det är dåligt i förhållande mot vad man skulle borde vara. Och Chelsea också för den delen. Men Inter och Milan hade ju 10 svaga år här innan de tog sig tillbaka. Så Juve har väl haft något svagt år. I Spanien, om det går dåligt för Barca eller Real, så är det som man blir tredje eller fjärde. Som visst är dåligt för dem, men hur synd är det egentligen? Är det som så synd om dessa klubbar om man inte vinner varje år? Alltså, vi är inga som ska säga hur andra känner. Alltså, alla känner hur man själv känner. Alltså, är man besviken så är man. Det avgör man själv. Att, som alla har känslor för sitt eget lag och påverkas på olika sätt, men det finns ju som sagt grader i helvete. Storklubbar som åker ur är ju som ändå, där måste ju nästan vara som allra värst, som exemplen nu här nyligen då med Santos och Vålerenga. Och där har vi ju till exempel i Tyskland Schalke och Hamburg i andra ligan. Hamburg håller ju på varje år att vara med och stiga tillbaks, men så faller man på våren. Men för Schalke där går det ju tungt. Man vann ju mot Rostock igår och drog sig ur bottenträsket. Så Schalke är ju bra exempel på en klubb som kanske i förhållande till storleksmässigt och sånt, så är det de som är mest synd om.
Alltså synd om är ju lite, ska man nu säga att det är synd om sådana klubbar som själv har satt sig i skiten och som är bara egna initiativ och egna beslut och ageranden och eget dåligt spel på plan och så vidare, så här börjar gå dåligt. Inte vet jag, är det synd om en om här självförvållat? Här? Kanske inte jag riktigt håller med om, utan här är ju, ja, man får skyl sig själva då. Sen, ja, här är ju fansen är kanske synd om då förstås. Förstås, en klubb är ju till största delen fansen också. Spelare och tränare och ägare och alla i de delarna av klubben kommer och går, men fansen består ju alltid, så klart att fansen gör ju allt för att Schalke ska vara ett topplag i Tyskland, så de skulle ju förtjäna bättre och så vidare, liknande exempel på andra, men ja, jag tycker kanske ändå mest synder är om sådana som kanske är i Frankrike som är bästa exempel på laghetssyndom, och där är ju kanske de storklubbarna som en gång i tiden var elitklubbarna i landet och de som tävlar om de stora priserna och vann saker och kunna hävda sig i Europa och så vidare, som Lyon och PSG och Saint-Étienne nämnde redan. Och, nej, inte PSG utan Marseille, men ja, sen kommer ett PSG då ur ingenstans mer eller mindre, inte nu riktigt, men ganska långt ändå, får någon helt dopad boost av typ världens rikaste land, Qatar, som inte som egentligen har något med fransk fotboll att göra överhuvudtaget eller som ska vara inblandad, men så blir det helt överlägsna då, de här gamla storklubbarna har inte en chans, för PSG har mångfaldigt mer pengar och möjligheter att göra något än vad alla andra lagen i hela franska seriesystemet har tillsammans, så där skulle jag ju kanske säga att det en av franska storklubbar är mest synd om. Eller om det finns liknande fall i andra länder, så där också förstås. I England finns det ju nog City och Chelsea. Och där är det lite liknande, men ändå så att ja, det finns så mycket pengar i den ligan och så vidare. Och klubbarna där har ändå klarat sig att i någon mån tävla med de händerna. Förstås har ju maktbalansen rubbats där också. Här blir det mycket svårare. Och ska ju inte gå egentligen, men Liverpool till exempel har ju ändå lyckats hålla jämna steg med City under de senaste åren i ganska långt. Och gör ju här nu igen. Och Arsenal gör ju här nu bra och så vidare. Och det ska ju inte vara möjligt egentligen när man ser på vad City kan göra. Vad de kommer undan med dessutom att ha gjort. Men det är väl, ja, kanske i Frankrike som är mest synd om vissa lag. Men sen är det ju synd också om PSG-fansen själva. Som, ja, många slutar ju gå på PSG-matcher efter Katars intåg i klubben. Och menar att det är en helt annan klubb då. Det här är inte vad jag en gång började hålla på. Jag fruktar ju lite samma i vintras med Liverpool. Det här ryktades att Katars går in i Liverpool. Att det kommer ju bli något helt annat det här då. Kommer ju inte vara heja en gång börja hej på, så ja, de som faktiskt har hållit på de här lagen, PSG, City, Chelsea och Newcastle och liknande, och nu har problem med och inte som vill vara en del av det som de har blivit, är väl också fans som jag tycker väldigt synd om.
Ja, ofta är det ju som att ägarna eller de som styr klubben har lagt ner klubben i skiten, och då är det ju som synd om fansen, och är fansen som är klubben, så är på ett sätt. Och Bordeaux är ju tillsammans med Saint-Étienne ner i franska andra ligan, men det är ju som fel att använda som uttryck att det är synd om det finns som i Ukraina, lagen där som inte kan spela när det är krig, och lag som har varit med om olyckor som Torino förde, världens bästa lag kraschade med flyget, utplånades och så vidare. Så är som hur man tolkar synd, är det som synd att synd om Barca att man är fjärde, det kanske är synd, men det känner de själva i så fall, men det finns som sagt grader i helvete, men det är nog, det ska ju vara en stor liga, en stor klubb som har varit framgångsrik för att det ska kunna, ja, för de ska kunna konkurrera om titeln som mest synd i världen. Visst, IFK Göteborg har varit Europa framgångsrika på 80-talet, men är ändå allsvenskan, och ja, är synd om dem, men så är globalt sett så måste vi ju kolla på de här stora ligorna och vem som ja, inte längre där de en gång har varit är ju som de flesta kommer någon tillbaka, men för vissa så är det så att man ja, stagnerar eller kanske aldrig kommer tillbaka, så får se hur det blir med just Schalke eller Saint Etienne eller sådana lag. Men det finns ju ett kanske grövre exempel än alla som vi har nämnt, och då ska vi till spanska tredje divisionen och Deportivo La Coruña. Jag minns när jag började följa fotboll alltså regelbundet, så det var Valencia och Deportivo La Coruña som var bäst förutom Barça och Real. Det var som, för det är kanske Atletico Madrid främst som utmanare till Barça och Real, men de, Atletico var ju riktigt dåliga ett tag före de fick Simeone och blev bra på nytt. Så jag minns ju då Deportivo var bra. Jag minns inte då de vann ligan, men jag minns ju då de var i semifinal i Champions League och hade ett riktigt bra lag. Det är som spelare som ja, riktigt som bra lag hade de med Naibet och vad heter de, Tristan och Luque och Makai och Mauro Silva och Jalminha var väl där. Många fina spelare. Juan Carlos Valeron främst kanske också. Men de är ju ner i tredje divisionen nu från att ha varit, man har vunnit ligan och vunnit några kupper och varit långt i Europa. Ja, det finns andra större klubbar ändå, men de har ändå varit framgångsrika i hyfsat modern tid. Men sen vanskötsel av klubben så har gjort så att man är i mitten av tredje ligan för tillfället.
Ja, det är väl nog ett bra exempel, men hur länge, var kanske inte så lång än den storhetsperioden de hade Deportivos heller inte, utan det var det just de här åren du talade om, är väl som inte ändå att man kan tala om det som att de ska klassas som en av Spaniens absolut största klubbar genom historien inte. Men nu, ja, med tanke på hur stora kontraster som har blivit, så är det väl nog ett gott alternativ. Det är väl kanske just mycket det här kontraster som är viktigt, att det har alltså blivit en stor skillnad, stor negativ förändring emot vad det har blivit och vad klubben har vant sig vid. Visst, man kan ju säga att det är synd om Preston-fans eller något som harvar på i mitten av Championship år ut och år in, och de kan som säga att ja, vet jag, att no, Chelsea eller Man United-fans nu, att ja, ni är ändå i Premier League och har de här spelarna och har en sådär stor arena och så vidare, att inte ska ni tycka att det är synd om er, att det är oss det är synd om egentligen, men ja, tar man nu Chelsea och Man United så är så stora kontraster där nu med hur de lider mot vad det har varit två år sedan som Chelsea vann Champions League. Och nu har de väl, ja, jag hörde idag att de har väl tagit minst poäng av alla klubbar som inte har åkt ur Premier League i hela 2023. Kan det som faktiskt vara sant, jag vet inte, men ej. Oavsett så lider det ju nog fruktansvärt. Och samma med Man United som ändå är klubbar som har vant sig att vinna saker och va bland de absolut bästa i landet, och nu går det så här dåligt, och det är en större kontrast då att vara åttonde i tabellen om man har varit van med att vara topp tre år ut och år in, än om man hela tiden är, ja, kanske ja, man är, vet jag, van att vara ett mittenlag och sen är man plötsligt med i en bottenstrid eller så, för det är ändå som ganska mediokert oavsett, beroende på hur man nu ser på saken, men ja. Så kontraster och stora negativa förändringar är väl nog sådana viktiga parametrar när man funderar på lidande i fotbollsvärlden. Och sen är det ju nog sådana också att man hamnar på fel sida av fotbollshistorien. Eller ja, när du var inne på typ olyckor med flygkrascher och sånt, och sen kanske man aldrig repar sig igen eller ja, inte vet jag, att det förändras något stort och fotbollen, världsfotbollen börjar fungera på ett annat sätt, om man, ens modell har fungerat bra tidigare men fungerar plötsligt inte lika bra för att den här modellen kommer att ändra på på allt och kastar om alla spelregler i fotbollsvärlden, så ja, det är väl lite sådana saker som nog kan påverka. Men Hamburg är väl nog också en sån klubb som man kan tycka att det är synd om hur det har blivit, och man tänker att de har som varit en av Tysklands absolut största klubbar från en av de största städerna och vunnit mer eller mindre allt och haft Ballon d'Or-vinnare i laget och allt möjligt och så vidare, och sen åker de ur Bundesliga. Ja, de hade ju några år där och vann väl sig nästan med att det gick dåligt att man var ett bottenlag i Bundesliga, fast det var svårt att acceptera, men så åker de ur till andra ligan då. Ännu är ju pinsamt som bara var, de hade den där klockan som aldrig slutat tick för att de, eller som visar hur länge de hade varit i Bundesliga och så vidare, men en dag slutade ju han då tick när de åkte ur Bundesliga. Sen ska de upp tillbaks då, men det blir som förnedrande misslyckanden år ut och år in, och ännu är de inte tillbaks heller. Ja, det är väl upp i toppen där igen och ska väl vara och tävla om en plats till Bundesliga nu igen, men finns ju inte något som säger att det inte skulle gå lika dåligt som jag har gått de här andra åren till slut ändå. Så Hamburg lider jag nog faktiskt med.
Och just på tal om kontraster så vill jag ändå gå tillbaka till Superdepor som de kallades en gång i tiden. Men nu är de väl Pissdepor i så fall. Deportivo La Coruña, alltså man spelar i tredje divisionen. Och där möter man ju Sociedad B, Barça B, Osasuna B. Och allra bäst, de som leder ligan, Celta Vigo B. Celta Vigos reservlag leder spanska tredje ligan. Celta och Deportivo är ju värsta fiender där från Galicien i norra Spanien. Deportivo, en gång i tiden spanska mästare, var i Champions League-semifinal. Mitten av tredje divisionen möter sin rivals B-lag som dessutom ligger före och toppar tabellen. Där har vi faktiskt kontraster. Jag såg man hade väl spelat oavgjort i helgen och buats ut på hemmaplan och hade väl endast vunnit två hemmamatcher den här säsongen, så ja, för fansen där kan inte vara roligt.
Nej, nu det börjar ju nog vara ganska brutalt det faktiskt. Det är nog inte något man skulle vilja vara med om som supporter till något lag, det så det har nog ett gott case att säga att det är jävligt synd om oss. Det är ju inte fansens fel att det har blivit som har blivit för det heller, så det är nog ganska brutalt det faktiskt. Ja, inte vet jag. Sen ännu kanske Everton som får 10 poängs avdrag här. När inte andra klubbar som har gjort betydligt värre får, eller när de klubbarna kommer undan med samma saker eller inte får några domar där, så sådana saker är ju nog synd om också, men är kanske mer kortvarigt. Det blev ju lite som jag förutspådd. Kanske inte hade tänkt att det skulle bli så här tydligt och så här snabbt, men det är nästan en positiv effekt att de slutar upp bakom varann och krigar mot orättvisan där då. Vill som inte att det ska vara synd om det, eller tar tillvara på att det är synd om det och gör till ett vredesmod och hämtar energi från det och tar sig upp från nedflyttningsstriden och så vidare, men alla lag som drabbas av sådana orättvisor så är det ju nog också ganska synd om.
Ja, och sanningen är ju faktiskt att det är ju bara ett lag per land som vinner eller blir mästare i sitt land per år. Någon som vinner någon cup här och där, men det är ofta väldigt få lag som lyfter bucklor i slutet av säsongen, så man ska nog passa på när det går bra för sitt eget lag. Och vi vet ju hur tungt det gick under en 7-8 år för Liverpool också. Vi trodde vi aldrig skulle komma tillbaka, så man ska nog faktiskt passa på och njuta när det går lite bättre, för verkligheten är väl sån att det är faktiskt nästan synd om alla lag, för ja, fotboll handlar väl om att bli besviken. Det är bara ytterst få lag som vinner ligan eller kuppen eller Champions League. Där är det bara en som vinner per år, så är är synd om alla nästan. Fotboll handlar väl om att förlora.
Det är ju faktiskt så här, ja, är man väl nästan lite för välbekant med, och säkert alla supportrar och spelare också allt för välbekant med. Och så ja, men ja, ännu mer syndare ju i den moderna fotbollen där det finns det lagen som inte ska gå och tävla med, som jag redan var in på, som förstör för alla andra då, förstör för nästan hela världsfotbollen i stort. Så ja, de förstör glädjen för många och gör så att det blir ännu mindre som får ha kul. För de lagen du sa att man ska njuta när man har kul, men de lagen förtjänar inte njut eller förtjänar inte något av glädjen.
Ja, nej, det kan vara en evighetslång diskussion om man går in på det här ämnet, men det finns många exempel på laget synd om, men vi får väl hoppas för Santos och Vålerengas del att man kommer upp i hyfsat snar framtid, och det tror jag också man gör. I Brasilien har ju flera storklubbar åkt ur senaste åren och kommit tillbaks, men ja, om vi stannar i Brasilien ännu, så noterar jag ju att Adriano, gamla storspelaren, ja, han har ett nytt projekt på gång. Han var ju en av världens bästa spelare där 2005 ungefär. Sköt som en häst. Slutade väl kanske en 7-8 år för tidigt. Han hamnade ju ner i depression och personliga problem. Och gick snabbt ut för han. Men han var ju jäkla bra när han var som bäst. Men han har faktiskt börjat med sälja konjak nu för tiden. Imperador konjak heter det. Han kallas ju Imperador eller Emperador. Kejsaren på portugisiska eller italienska, vilket man väljer där. Han har döpt sin konjak till Imperador konjak som han nu lanserar. Jag blev bara glad när jag såg att det passar som... Det passar han på något sätt.
Ja, det gör det ju nog faktiskt. En färgstark karriär och ett händelserikt liv också efter avslutad karriär. Det har varit allt möjligt man har fått ta del av där ändå. Det är inte som att han har försvunnit, utan det har ju varit favelor och det har varit inblandning med maffior och guldsmycken och guldgrejer och vapen och märkliga bilder av alla olika sorter och konjak nu då ändå. Det känns ju kanske lite vettigare än som här ryktat som att han har hållit på med efter karriären ändå. Inte är det väl kanske världens bästa grej att hålla på med heller, förstås alkohol och så vidare. Men det är väl bättre än att vara inblandad i maffian. Det är bra om man har hittat någonting som man brinner för och kanske kan börja bygga sitt varumärke kring igen. Så att jag får väl vänta tills det dyker upp på alkohol, och så får man springa efter en flasko Imperador konjak. Jag har nog inte druckit något mycket konjak i livet, om ens någonsin när jag tänker på saken. Det är ju, ja, jag vet inte, kanske inte någon man beställer så det när man är ut och på och härjar runt inte, utan det brukar nog bli annat då, men kanske att det får bli en flaska Imperador konjak då för att inleda den karriären.
Ja, no, om inte annat av att det är häftigt namn, men jag tycker ju konjak är äckligt. Alltså, ja. Men ja, Imperador konjak skulle man väl nog kunna tänka sig test i alla fall. Men ja, det är väl nog bara något sidoprojekt han gör, för han är fortfarande stökig. Om en om man ska följa på sociala medier av fotbollsspelare, så då är det nog Adriano faktiskt rekommenderar starkt. Och är ju inte, är inga flotta restauranger där, utan det är som gatuköket i favelan.
Precis vad det är, ja. Så, jag är nästan lika färgstarkt och händelserikt efter karriären, om inte mer, som under karriären. Det var inte en oglamorös karriär ändå, eller en händelsefattig. Det var en ganska spektakulära grejer och klubbar och saker där också. Så, men det blev ju inte ändå riktigt så bra som jag skulle kunna bli inte, men han är ju inte enda brassen som har råkat ut för ungefär liknande öde på karriären.
Yes, men då får vi väl vara nöjda för den här veckan och vi får se lite kommande veckor vad vi gör, om det blir vanliga avsnitt eller om vi släpper sådana förhandsinspela specialavsnitt eller om vi gör några nya specialavsnitt. Vi har väl några kvar av de här 5 mot 5 i boxen där vi drar kort ur våra fotbollslådor med fotbollskort. Det är ju specialavsnitt och jul och sånt som kan bli aktuellt. Vi får se lite helt enkelt, men nu tar vi tar Lucia. Det är väl Lucia i veckan och jag börjar ju med lite jultema, så jag tänkte vi avsluta med att fråga vad du brukar vara i Lucia-tåget när du gick i lågstadie eller dagis eller eventuellt i andra skolor.
Jag hade ju faktiskt en ganska speciell roll. Jag var väl både i dagis och lågstadie, minns jag, så fick jag båda gångerna vara självaste Staffan. Stalledräng. Staffan var en stalledräng. Vad heter han? Staffan. Staffan stalledräng. Jag var ju bara en som var han, så gick runt där då med några drängkläder och en lykt och någon slags huvudbonad och var fåraheder eller vad han nu är. Så det var en ganska mäktig roll att ha ändå. Behöver inte man vara kärngosse eller tomt eller någon som alla andra. Kärngosse man väl nog kanske någon gång hamnar av också, men ja, mest nöjd är man över att ha fått vara Staffan stalledräng 2 gånger om dessutom.
Det är faktiskt speciellt. Det är nog en ovanlig roll. Pepparkaksgubbarna har väl försvunnit på grund av att det är lite rasistiskt. Och vet inte om det finns några andra profiler som också har försvunnit med tiden. Men jag var alltid tomte. Jag ville aldrig vara kärngås. Alltid tomte.
Ja, där har vi. Hoppas man nu. Sino, Lucia-tåg här, inte vet jag nu när det skulle vara, men det är nog ändå alltid mäktigt att se lite vilka roller som finns, men sällan brukar det vara någon Staffan stalledräng med, så hej. Är nog en sån där grej man kan skryta över att jag har varit Staffan stalledräng i Lucia-tåg, och 2 gånger dessutom, för det är nog inte många som har varit här, och har man varit här så har man väl nog varit här max 1 gång, så vet jag, där har jag väl det största jag har att skryta om i livet som jag har uppnått, inte har jag väl så mycket annat till skryta om.
Yes, tack för idag.